Det är en speciell upplevelse att vara tysta tillsammans. Nu var det inte länge, det var inte många sekunder, men det finns en kraft i stillheten, en kraft i tystnaden. Jag tror att vi behöver stillheten och tystnaden mer än någonsin. Fler och fler söker stillheten, söker tystnaden, söker avskildheten, men vi får allt svårare att göra det. Det är paradoxalt. Vi lever i ett samhälle som är väldigt mycket av allting. Det är mycket information, mycket prat, mycket ord. Och samtidigt söker folk parallellt med att det blir mer och mer och mer. Vi utsätts för mer och mer flöde av intryck, så är det fler och fler människor som söker ett alternativ till detta. Man söker sig till mindfulness, man söker sig till olika meditationspraktiker, man söker sig till yoga och andra former av någon slags stillhet och avkoppling där man letar efter ett alternativ till den här pulsen som många av oss lever i och som vi utsätts för från det att vi stiger upp på morgonen tills att vi går och lägger oss på kvällen. Trots rekommendationer om att vi ska sova inte med mobilen i sovrummet, så är ändå många av oss det sista vi tittar på innan vi somnar, det är den lysande blåa displayen. Och vi kan inte gå många minuter utan att vi matar oss själva med intryck eller får det pushat till oss. Ibland mot vår vilja kanske. Men vi vet inte vad vi ska göra med det. Och vi söker oss till någon form av alternativ. Jag tror att det är viktigare än någonsin med stillhet. Och det är inte bara någonting som vi i kyrkan tror jag någonstans vet om och inser. Utan folk överlag vet om detta och känner behovet av det. Men vi har allt svårare att hitta det i vår tid och vår kultur. Vi har en väldigt pratig kultur. Det är mycket ord. Det är mycket ord som sägs. Och vi är en del av en ganska så pratig kristen tradition också. Det är mycket ord. Många av oss har väldigt svårt för tystnaden. Fast när vi får uppleva den så håller de flesta av oss med om att det här var ganska skönt faktiskt. Men det är mycket ord. Det är mycket intryck. Vi kanske inte behöver fler ord. Det kanske inte ens är bättre ord vi behöver. Utan ibland kanske det bara är färre ord. För 2 veckor sedan så började vi, jag pratade lite om det här med vad Jesus säger om bön. Och hur Jesus drar sig undan i avskildhet. Och Jesu varningar om när det blir allt för mycket prat i vår bön och i vårt andliga liv. Jesus drog sig undan inför många av de viktiga händelserna i Jesu liv, så drar han sig undan. Han söker sig till avskildheten, han söker sig till enskilda platser. Den viktigaste kvällen i hans liv när han ska gå sin dörr till mötes, så drar han sig undan i Getsemane trädgården och i gemenskap med sin far. Och jag tänkte prata vidare lite om det här och prata vidare om det här med tystnad och stillhet som en viktig aspekt av vad bön är för någonting. När vi pratar om bön så är det ju ett jättestort tema. Det är därför det är i alla fall 5 söndagar. På 5 söndagar kommer vi inte uttömma allt vad bön är ändå. Bön är en rik källa att ösa ur. Bön kan man, som Madde sa, vara något otroligt enkelt. Det kan vara enkla ord. Men det finns också en enorm rikedom. En enormt rik tradition att ösa ur när det gäller bön. För bön, vi pratar ibland om att bön är inte en envägskommunikation utan bön är dialog. Men bön är i grunden ett tillstånd av gemenskap med Gud. Därför kan bön vara så mycket och vara så olika saker för olika människor. Det är därför vi möter bön i så många olika former när vi tittar hur kristna i olika tider och olika traditioner har uttryckt sin tro på Gud och sin gemenskap, sitt umgänge med Gud på så många olika sätt. För att bönen är någonting mer än bara ett sätt att prata med Gud. Bön är samvaro med Gud, men bön är lika mycket att vara känd av Gud. Det är ett tillstånd av djup samvaro med Gud i vårt innersta. Jesus varnar för att vara inte som hedningarna. De tror att de blir bönhörda för att de säger så många ord. Det är inte det det handlar om. Det är inte de många orden. Det är inte de rätta orden. Utan det har om att koppla samman på något sätt med det som finns djupt inom dig. Guds närvaro i ditt liv. För att använda en bild av hur jag kan använda vår kropp. Det är som att vi behöver ibland kliva ner ifrån hjärnan och ner i hjärtat. Bön är inte en intellektuell praktik. Det är inte att tänka rätt tankar om Gud. Utan det är att på hjärtats nivå umgås med Gud. Om hjärnan får stå för intellektet så är hjärtat det som ligger under. När tankarna kanske får stängas av. Någon liknade våra tankar som ett ständigt pågående cocktailparty. Där vi kan stå och det är bara prat hela tiden. Och vi kan lyssna på den dialogen och den dialogen och den dialogen. Men det blir aldrig tyst. Jag läste ett citat från en rysk munk som skrev en del om bön under 1800-talet. Många av hans brev och texter finns samlat i en liten ortodox skrift som heter Konsten att bedja. Han liknade det så här. Så här pratar han om bönen. Du måste stiga ner från huvudet till hjärtat. Just nu är dina tankar om Gud i huvudet. Och Gud själv som om han är utanför dig. Och då förblir dina böner och andra andliga övningar på utsidan. Medan du fortfarande är i ditt huvud, alltså i ditt intellekt, i dina tankar, kommer tankarna inte att kuvas utan fortsätter att virvla som snön på vintern eller myggmolnen på sommaren. Ni vet själv, om ni går ut i en snöstorm så spelar det ingen roll hur mycket du viftar för snön fortsätter virvla. Eller om du går ut på en härligt sådär fuktig sommarkväll och det bara yr av mygg, så hjälper det inte om du viftar lite, för det är liksom det här myggmolnet är där ändå. Och så är det om vi hela tiden är kvar i våra tankar. Vi kommer att ha ett surr som ständigt pågår som gör det väldigt svårt för oss att nå det där djupet där jag tror att Gud vill möta oss. Det är klart att vi behöver vårt intellekt. Vi kan inte sluta tänka för allt i världen. Vi använder vårt intellekt. Det använder vi för att fundera. Vi använder det för massa bra saker. Vi använder det för att reflektera över saker. Vi använder det för att njuta av saker. Vårt intellekt är ju alltid där. Men problemet är att vår hjärna och våra tankar är ju ständigt igång. Det är som den här myggsvärmen som hela tiden surrar. Och om vi inte använder det till vettiga saker, reflektioner och tankar och funderingar, så är det annat. Då är det som det där cocktailpartiet. Det kommer alltid vara samtal som pågår. Vår hjärna kommer alltid hitta på saker att tänka på. Har ni försökt sitta ner och inte tänka på någonting? Testa det. Vi skulle kunna ta en stund och göra det nu och se. Testa att bara stänga av tankar. Testa att inte tänka på någonting. Det kanske räcker där. Var det någon som lyckades att bara stänga av helt och hållet? Det kom inte en enda tanke. Eller sitter ni och tänker, jag ska inte tänka. Det är på något sätt. Det finns ju... Våran hjärna funkar ju på det sättet. På engelska pratar man om att man har monkey brain. Det är som att man har 100 apor där inne som hoppar hela tiden. Det går inte att få liksom en lugn stund. Djupet i livet, det där djupet där Gud liksom vill drabba oss och möta oss, det ligger ofta på ett annat plan än den här berg- och dalbanan som surrar in i vårt huvud. Och om man då tänker, om vi tar de här tankarna som den här ryska munken Teofan, som han heter, när han pratar om att det blir som att vi har Gud utanför oss när vi börjar tänka på Gud. Om vi tänker på våra liv, om allting i våra liv blir tankar, om vi tänker våran andlighet, om vi tänker om Gud, så leder det till att vi gör Gud till någonting som blir på avstånd. Gud blir liksom ett objekt, ett ting. Något att tänka på bland många andra saker. Nu ska jag tänka på Gud, men vänta nu tänker jag på den här kranen som så droppar hemma. Nu tänker jag på Gud, nej, nu tänker jag på den här jobbiga situationen på jobbet. Nu ska jag tänka på Gud, nej, men nu tänker jag på den här konflikten jag hade med min fru i morse. Och hur ska vi reda ut det? Och nu ska jag tänka på Gud, nej, men nu måste jag också, nu får jag inte glömma att betala den där fakturan som jag fick en påminnelse på. Och så har man grejer, och så blir Gud någonting bland allt annat som vi tänker på. Tankar om Gud får Gud att verka som att Gud är utanför oss. Och istället blir då det här tänkandet om Gud blir ett hinder för det som skulle vara upplevelsen av Gud. Gemenskapen med Gud. Jesus säger i Johannesevangeliet att han är vinträdet och vi är grenarna. Och det är ett faktum, vi hör till. Vi sitter fast i det här vinträdet. Vi är en del av det. Det är inte så att ena stunden är vi en del av vinträdet och en stund så är vi en gren som ligger någon annanstans. Utan vi är en del av det. Men ofta är vi så lätt för oss att fastna i det som händer på tänkandets yta. Att vi kan gå igenom livet totalt omedvetna om att någonstans här nere på djupet, här nere, så är vi en del av det här vinträdet. Det finns en gemenskap med Gud. Men vi kan gå liksom passera förbi det. Någon använder bilden av att vi är som en djuphavsfiskare som står och fiskar småfisk i ytan omedveten om att vi står på en val. Vi står på ryggen av en val men vi fiskar småfisk i ytan. Det finns där under en enorm rikedom, en enorm källa att ösa ur, men vi rör oss bara här uppe och plaskar i ytan. Augustinus, en av våra absolut främsta och en av de kyrkofäder som har haft mest betydelse för den tidiga kyrkan. Han sa så här, vilka rikedomar människan har inom sig utan att hon ens behöver gräva. Det finns där djupt inom oss. Gud är ju grunden för alltings existens. Allting är skapat, allting är upprätthållet av Gud. Ingenting finns till utan Gud. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, kan vi läsa hos profeten. Och ändå är många av oss nästan omedvetna om de här djupen som finns inom oss. Djup ropa till djup, läser vi i Saltaren. När jag var yngre och läste de texterna tänkte jag, ja det är fina ord men jag fattar inte vad det betyder. Men jag tror att där ligger en otrolig visdom. Djup ropa till djup. Gud finns på djupet. Gud är inte uppe i plaskande i ytan. Gud är inte uppe i våra röriga tankar. Gud är inte på det cocktailpartiet och vill vara en röst bland alla andra. Utan Gud finns på ett djupare plan. Och når vi ner till det djupet så kan vi också få uppleva hur vårt djup ropar till Guds djup. Och där får vi möta Gud. Jesus säger att ur ert inre ska strömmar av levande vatten flöda. Var kommer de ifrån? Inte kommer de djupa strömmarna av levande vatten ifrån lite plask i ytan. Det kommer från djupt inom oss. Givetvis har det sitt ursprung i Gud. Guds eviga källa av liv, nåd och kärlek. Och det vi upptäcker då är att så mycket av vad vi gör som kristna, i bön, i tillbedjan, i bibelläsning, i mycket av det vi gör, så är det som att vi strävar efter att vi ska nå fram till Gud. Som att Gud är någonstans här borta och jag måste ta mig dit. Jag vill umgås med Gud, då måste jag ta mig igenom en massa barriärer. Jag måste kliva över en massa hinder, jag måste bryta ner en massa saker innan jag kan nå fram till Gud. De flesta av oss tror väl ändå att Gud är allestädes närvarande, för att använda ett gammalmodigt uttryck, va? Gud finns överallt, Gud är överallt närvarande. Jag behöver ju inte gå någonstans. Det är inte så att när vi går hit och firar gudstjänst, då är Gud här. Men sen när vi går ut genom dörren, då är det som att vi liksom vänder oss om. Hej då Gud, vi ses nästa söndag. Så är det ju inte. Och det är inte så att när du kliver in genom dörrarna här, så är det som att oj, det här är Guds hus. Vi kallar det för Guds hus, men jag tror att ibland det, tänker jag, vi ska nog kanske på ett sätt sluta med det. För det är inte, Gud bor ju inte i i hus byggda av människohänder. Så är det ju, eller hur? Gud bor inte i ett tempel. Gud bor inte i ett tabernakel. Gud bor inte i den här kyrkan. Jo, fast han bor överallt. Absolut. Gud bor här i. Ja. Och när vi börjar upptäcka det, citerar Thomas Merton som säger så här: i bönen så upptäcker vi vad vi verkligen har. Du startar från där du är och fördjupar vad du redan har och inser att du redan är där. Vi har redan allt, men vi vet inte om det och upplever inte. Allt har blivit oss givet i Kristus. Allt vi behöver är att ta tillvara det vi redan har. Det handlar inte om att ta sig någonstans. Det handlar om att vara någonstans och inse att Gud redan är där. Det är lite som när Jakob vaknar upp. Han har flytt från sin bror. Han drömmer, han ser änglarna som klättrar upp för en steg och vaknar och säger: tänk, Gud bor här och jag visste inte om det. Jag hade inte fattat det. Och så vad ska jag göra för någonting? Jag tar huvudkudden, jag tar stenen som jag såg på, ställer upp den som ett altare och kallar den för Betel, Guds hus. Här bor Gud. Om inte det är liksom talande nog och borde få oss att förstå hur nära Gud är oss hela tiden. Och jag tror att ofta är det så för oss. Vi behöver få den här Jakob-upplevelsen. Tänk att Gud var här hela tiden, men jag har ingen koll. Jag fattar inte. Och så går vi och jagar efter det. Så söker vi efter det. Så åker vi till platser. Vi åker till konferenser. Vi läser böcker. Vi försöker hitta någonting som bara är där hela tiden. Det är som den förlorade sonen som sticker iväg och bränner allting. Och sen kommer tillbaka och märker att det är ju här jag är hemma. Det var här jag skulle vara hela tiden. Det finns ingenting som skiljer oss från det bottenlösa djupet vars grund är Gud. Det går bara att tränga djupare och djupare. Gud är inte utanför dig, Gud är inte långt ifrån dig, Gud är inom dig, Gud bor hos dig, Gud är där du är. Du behöver bara förstå och ta emot det. Men jag tror att vi behöver stilla ner oss. Jag tror att som Jesus säger att vi behöver gå in i den här kammaren för att möta Gud där. Vi behöver gå ifrån det där cocktailpartyt och möta Gud i tystnaden, i stillheten. Och det här finns det mycket för oss att lära oss, tänker jag, vi som är, jag kan nästan säga det nu, vi som är gamla pingstvänner. Jag vet att det är många av oss som tittar på broder Peter Halldorf och tycker att han är en lustig kuf, den där skäggige farbrorn som talar så stilla och tyst och citerar gamla ökenfäder. Men han har så mycket att lära oss andra av den kontemplativa traditionen, av stillheten, av tystnaden, av att söka avskildheten. För att där finns det såna djup och såna rikedomar att ösa ur. I tystnaden. För där kan vi föras in på något sätt och möta. Jag hörde en berättelse som jag tyckte var så fantastisk angående det här. Det var om att lära känna Gud. Det var en man som berättade att han, i hans hemförsamling så fanns det ett äldre par. De firade sin 60-åriga bröllopsdag. Så hade de skulle ha en liten fest för att fira detta. Och så skulle mannen, de har plockat ut lite bilder från ett fotoalbum. Visa sina barn och barnbarn och barnbarns barn var väl också. Så skulle de visa detta. Och så när det är dags där så säger frun till mannen: får du ta fram de här. Och han börjar titta i, han vet att han har lagt dem i jackan eller kavajen. Och så tittar han där, så får han inte. Så kommer han på sen att jag har ju bytt kavaj. De är ju kvar i kavajen som hänger hemma. Och så utbrister frun, hon säger då: jag känner honom som insidan av min egen ficka, men jag kommer aldrig att förstå honom, säger hon. Och jag tror att så kan det bli med våran gudsrelation. Att vi kan lära känna Gud mer och mer och mer och mer. Det kan bli som äktenskap som får mogna under åren, där man känner att man blir så där nära varandra att man bara kan sitta i stillhet och tystnad. Det behöver inte säga så mycket. Man vet, den här kärleken behöver inte kläs i ord hela tiden, den finns där. Men man kan ändå säga att jag förstår dig inte. Det finns någonting. Du är fortfarande ett mysterium för mig. Och så är det med Gud. Vi kan lära känna Gud och vi kan tycka att vi känner Gud och vi har gått med Gud i så många år och Gud är som en gammal god vän. Men Gud är ju också ett mysterium som är så långt bortom allt vad vi kan förstå. Vi kan ha ett enkelt samtal, men vi kan aldrig uttömma djupen hos Gud. Jag tror att tystnaden, den kan också lära oss tillit. Att vara tyst kräver tillit. Vad gör vi när vi blir nervösa? Men vi börjar prata om väder och vind och träffa en ny person och så ska man stå och kallprata. Det är för att man är lite nervös, man vet inte riktigt vad man har varann. Men att kunna sitta ner med någon som man känner och bara vara, här sitter jag och bara är. Därför att jag känner en tillit, jag känner en trygghet. Tystnaden kan få kultivera den här tilliten mellan oss och Gud. Jag tror också att tystnadens bön och kontemplationen, den hjälper oss också att be när vi kanske saknar ord. Vi går igenom perioder i livet där vi känner att men det blir bara prat. Jag har ingenting mer att säga nu. Men att då bara få vara tyst med Gud och få låta Gud möta oss på djupet är också en otrolig styrka. Tystnaden är också ett sätt för oss att faktiskt följa Jesus. Vi läser att Jesus, han behöll inte sin likhet med fadern. Han behöll inte det som är segrund, utan han uttömde sig själv. Kan vi läsa om i Filipperbrevet, bönen är det väl. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och det grekiska ordet för att det här avståndet är alltså kenosis, alltså att Jesus uttömde sig själv. Han uttömde hela sitt väsen och blev som en av oss. Och jag tror att tystnad kan vara ett sätt att uttömma oss själva. Att tömma oss själva på tankar, tömma oss själva på allt det där, vårt ego och så vidare. Och därmed kan det vara ett sätt att få faktiskt följa Jesus i tystnaden. Jag tror också att tystnaden hjälper oss. Vi lever i en kultur och en tid som är så otroligt fokuserad på vänster hjärnhalva. Vi ska förstå och vi ska begripa och vi ska greppa allting. Och det är vetenskap och kunskap, erfarenhet, det är det enda som betyder någonting. Men genom att få stänga av förståndet och bara få vara i tystnad med Gud. Tystnad är också bra för oss. Det är bra för oss att vara tysta, det är bra för vår hjärna att få stänga av. Det är bra för både ande, kropp och själ att få vara tyst. Och jag tror också, som vi märkte här lite i början, att tystnad och kontemplation är också någonting som stärker gemenskapen. Det är en styrka att kunna vara tyst tillsammans. Det hände någonting. Vi kände det på de korta sekunderna. Jag är säker på att ni kände det också. Att i den tystnaden så händer det någonting också. Det finns någonting som svetsar oss samman. Det finns någonting som vi delar i tystnaden. Som är värdefullt. Men hur kan vi då börja liksom gräva i detta? Hur kan vi börja praktisera detta? Jag tror inte att det finns en teknik. Jag tror inte det finns en metod som säger att si och så ska man göra och så löser man alltihop. Det är inte som att lära sig cykla. Jag tror det är som en färdighet. Det är som en muskel som du kan träna. Den är inte färdigtränad. Den är inte färdigutvecklad. Men du kan hela tiden bli bättre och mer erfaren och lära dig. Det kanske går fortare ju mer du praktiserar till att stilla ner de här tankarna som surrar. Det är lite som en trädgårdsmästare som vet hur den ska göra för att ta hand om jorden och så utsädet på rätt sätt och vattna och beskära och så vidare. Men den kan inte forcera fram någonting. Det är ingen ekvation, inte en formel. Vi kan inte kontrollera resultatet. Det är inte en teknik som säger om jag gör A så får jag B som resultat. Utan det är som att utveckla en färdighet. Det krävs lyhördhet, inte kompetens. Jag tror att Samuel här om veckan citerade Teresa av Avila. Kan det stämma? Ja, jag tänkte att jag ska göra detsamma. Så. I hennes kända text är den inre borgen så skriver hon så här. Sa du? Veckomedel var det du skrev det. Ja, visst att jag kände igen det. Ja. Fastän verket är Herrens och vi inte kan göra något för att förtjäna hans nådegåvor så kan vi lika väl göra mycket för att hålla oss beredda för dem. Vi kan inte forcera någonting. Vi kan inte utkräva, vi kan inte ta en nådegåva, men vi kan bereda plats för den. Gud är alltid givande. Gud ger alltid. Det finns hela tiden ett flöde av nåd och liv och kärlek ifrån Gud. Det handlar om att fördriva det som står i, liksom, det som står emot det här flödet. Och Teresa av Avila i sin text så använder hon en ganska välkänd bild av en silkesmask som spinner sin kokong. Hon använder det för att beskriva tystnadens bön och kontemplationens som att det är som silkesmasken som spinner sin kokong ur vilken den en dag träder fram som en fjäril. Så är det med oss när vi arbetar med andlig övning och när vi är lyhörda för nåden. Den kontemplativa övningen är som kokongen som spinns fint och gradvis och ur vilken vi kommer att träda fram förvandlade. Och så avslutar hon. Nå, mina döttrar, må vi alltså skynda på med att utföra detta arbete och spinna denna kokong. Vi kan inte tvinga fram fjärilen, vi kan inte tvinga fram förvandlingen, men vi kan spinna på den här kokongen. Och vara förberedd och redo att ta emot Guds nåd in i våra liv. Jag sa att det inte är en metod, det är inte en teknik, däremot så finns det saker, det finns beprövade andliga övningar vi kan praktisera för att kultivera det här, spinna på den här kokongen i våra liv. Det finns enkla sätt, men jag tror att i grunden så handlar det om att hitta ett sätt att stilla ner oss. Att kliva bort från det där cocktailpartiet en liten stund. En gammal anrik tradition är att be Jesusbönen. Och i dess fullständighet som inte är så lång så ber man alltså, repetera för dig själv. Herre Jesus Kristus, Guds son, ha förbarmande över mig, en syndare. Och så repeterar du den tills dess att de orden ramlar ner från hjärnan ner till hjärtat. Ofta handlar det om att sysselsätta de här aporna som hoppar i huvudet med någonting. Så att den här porten in i hjärtat kan få öppnas. Jag läste en bok av en man som heter Aaron Nyquist. Han har varit pastor och ansvarig för lovsången i Willow Creek. Nu bor han och hans familj i New York och verkar i en församling där. Men han berättar i en bok som han gavs ut förra året, så berättar han om sin erfarenhet med en del kontemplativa praktiker. Han berättade om hur de gick igenom en jobbig period där hans fru har blivit uppsagd från sitt jobb och hon har blivit väldigt orättvist behandlad. Och han sa, jag vet att det är andra som har lidit mycket mer än vad vi har gjort, men det var ändå en tuff period för oss. Så det var jobbigt och de kände sig orättvist behandlade och det fanns mycket bitterhet och sår. Och, ja, det var en jobbig tid. Och så berättar han att han fick en bok av sin svärmor, eller han hade fått en bok av henne tidigare, men den stod bara där i hyllan, så han tagit fram den. Det var en bok av Thomas Keating som heter den heter Open Heart, ja, någonting, som handlar om en form av kontemplativ bön. Och han berättar att han bestämde sig för att han under 21 dagar skulle börja praktisera detta. Så 20 minuter varje morgon gick han ner och satte sig i samma bruna fåtölj i källaren och började öva sig i den här formen av bön. Då. Centrerande bön kallas det. Har du ett böneord som du ska repetera för dig själv. Och så, med syfte då att försöka stänga ner ditt intellekt och försöka öppna upp ditt hjärta att ha gemenskap med Gud. Han sa att det var så svårt. tankarna bara for fram och tillbaka och det hände liksom jättesvårt. De första två veckorna så sa han, det kändes som att det inte hände någonting. Sen den tredje veckan så sa han, så märkte jag hur någonting hände i mig. Och han märkte att helt plötsligt så började han känna en längtan efter att be för de här människorna som hade sårat hans familj och som de var bittra på. Han sa helt plötsligt så var det någonting som förändrades inom honom. Helt plötsligt så förvandlades hans hjärta av de här gemenskapsstunderna med Gud i tystnad. Det var inga ord, det var bara att få stänga av tankeverksamheten och få umgås med Gud på djupet. Djup, ropa till djup. Och det finns massor av källor att ösa ur. Det finns mycket saker vi kan göra. Vi kan gå ut men jag tror mycket handlar om att stänga ner. Och att förra helgen så var jag och Karin i Göteborg och vi gick en promenad genom stan och jag märkte att det var måndag morgon och det var massa folk som kom från spårvagnarna och klev av och så gick de över torget. Och jag tror vi såg kanske 50 personer som passerade ut och det var nog 5 av de här 50 som inte hade hörlurar i öronen. Och det är inget negativt med det, för det finns massa bra grejer du kan mata dig med. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att vi ibland bara stänger av och stillar ner oss. Därför att jag tror att detta kan förvandla oss. Jag tror på samma sätt som Aaron Nyquist berättade om hur det förvandlade resten av hans böneliv, resten av hans andliga liv. Han märkte att något hände inom honom. När inte bara det blev ord längre, utan han kände att helt plötsligt så blev de här källorna med levande vatten. Det var precis som att man öppnade lite på de här dammluckorna. Det var någonting som han kunde dra från på insidan. Och det här kan bli någonting som leder till det som Paulus pratade om när han säger att be ständigt. Vi kan lära oss att sitta i bön även när vi inte sitter i bön, så att säga. Vanliga vardagssysslor, en bilresa, pendla till jobbet kan bli bön för dig. Därför att vi har lärt oss att stilla ner våra tankar och öppna upp vårt hjärta. Det blir en övning i att bara vara och vara närvarande. Och vi kan få uppleva hur andra former av bön i våra liv också får en helt annan mening och helt annan innebörd. Vi får upp ögonen för vad Gud gör i vår värld, tror jag. Barbara Brown Taylor, en av hennes böcker heter An Altar in the World, ett altare i världen. Och den är självbiografisk, men den handlar om att hur vi lär oss att se att hela världen är full av altare. Hon använder just berättelsen om Jakob när han vaknar upp ur den här drömmen och ser att jag insåg att Gud bodde här. Att genom att utveckla den här bönen i våra liv så kan vi få upp våra ögon och se hur men Gud är ju faktiskt närvarande där med. Gud är där med. Och där är den här människan som jag hade så svårt för. Jag kan helt plötsligt se det som Jesus pratar om. Dessa mina minsta. Att vi börjar se Kristus i ansiktet på den människa vi möter. Jag ska strax runda av, men jag tror att det finns en både någonting i våra personliga liv men också i någonting i vår gemenskap som händer när vi börjar praktisera och öppna upp dörren för den kontemplativa bönen och traditionen. Och jag tror också att det finns någonting profetiskt i det också. Det finns någonting som den här världen söker, längtar efter, men som ibland saknas i våra kyrkor också. Vad skulle börja hända om vi skulle börja ge utrymme för tystnaden, kanske våra sammankomster? Att vara stilla tillsammans, att bara få vara. Jag vet vad Gud skulle kunna göra ibland oss då. Amen. Herre, egentligen borde jag ju bara vara tyst nu, men jag tackar dig Gud för att du är här. Tack för att du är här när vi går härifrån. Men vi lämnar inte dig då, utan du är med oss. Tack för det fantastiska att vi får vara bärare av dig samtidigt som du bär oss. Jag ber att du ska leda oss djupare in i bönen. I alla dess former. Så att bönen kan få genomsyra våra liv och allt vad vi gör. Men hjälp oss att upptäcka hjärtats bön. Låt vårt böneliv få ta klivet ner ifrån tänkandet om dig till gemenskapen med dig. Och pratet om dig till upplevelsen av dig. Att vi får känna hur den där floden flyter. Och även om vi har tankar som svischar fram och tillbaka så lär vi oss mer och mer att stilla ner. Stilla ner våra tankar, stilla ner våra sinnen. Så vi får uppleva att vi får kliva ner i den här floden. Av din kärlek, av ditt liv, av din nåd. Av din glädje, den djupa glädjen. Som flödar där inom oss. Jag ber för oss var och en. I Jesu namn.